Välkomna till slaget efter 12 den här tisdagen den 9 mars. Mitt namn är Bettina Sågbom. En del av damskidlöparna som finns där på världstoppen är så magra att de är dåliga rollmodeller för unga idrottare. Det här sa det tyska skidlandslagets chefstränare Peter Schlickenrieder i samband med skid-VM i Oberstdorf här förra veckan. Och nu förde han på tal igen en sån här idé som nog har framförts tidigare, att han skulle vilja införa en viktindexregel så som i backhoppningen. Och idag frågar vi här att har han rätt? Har han någon poäng med det som han säger här? Med här i studion i Böle har jag skidlöparen Rebecka Ernroth. Välkommen.
Tack.
Och så har jag Kristin Suvanto här som är coach och mentor. Välkommen.
Tack.
Och per länk eller telefon, jag vet inte vad det blev till slut, så har jag med mig Olli Ilander. Välkommen.
Tack, tack.
Ja, och Olli är expert på näring och motion. Han har skrivit många böcker om det här. Du är magister i livsmedelsvetenskap. Jag förstår, Olli, att du har över 20 års erfarenhet av kostrådgivning.
Ja, det stämmer. Mm. Både på individuell nivå och främst då individuella idrottare. Men också har jag varit coach i vissa lagidrottsgrenar och jobbar mycket med helt praktiska kostupplägg.
Ja, det där, jag tänkte faktiskt börja med dig eftersom som det här uttalandet av den här tyska chefstränaren väckte en del diskussion genast. Och han fick också lite medhåll av vissa kretsar. Vi kan gå in på det här lite senare. Men vad tänker du om en sån här tanke på att det skulle finnas en sån här viktindexgräns som man måste passera för att få tävla?
Ja, alltså jag instämmer till en del nog att det är en riskfaktor. Ett lågt viktindex tyder på otillräcklig energiintag och det i sin tur innebär nog en hel del olika hälsorisker. Så det kan vara ett sätt att hålla liksom kontrollen över den situationen, men samtidigt så kan det ju nog innebära lite att vissa idrottare som har ett lågt viktindex men trots det lyckas äta tillräckligt och har andra hälsorisker kanske då inte existerar för tillfället, så kan ju bli kanske, om det skulle vara det enda kriteriet, så tror jag inte kanske det är riktigt, riktigt vettigt, men som en del eller ett led i en större sån här, att man uppskattar risken på ett mer brett plan, kanske det skulle kunna fungera.
Mm. Okay, då låter jag samma fråga gå till studiogästerna här inne i studion i Böle. Jag börjar med dig, Rebecka Ernroth, som själv skidare på sån toppnivå.
No, det är lite, egentligen så skulle det ju vara nog bra att vi skulle ha liksom en kontroll över att alla idrottare skulle vara liksom på det sättet hälsosamma, eller liksom att man skulle vara frisk på alla nivåer. Men att till exempel Johaug, hon uttalar ju sig själv att de har koll på det i Norge till exempel, att man går på kontroller och om du går under en viss nivå, jag vet inte, att ta dem typ fettprocent eller ta dem BMI eller vikt eller någonting i beaktande, så då får du inte tävla. Så att de liksom kontrollerar det mera på en liksom individuell nivå. Därför för att några är mera slanka naturligt än många andra, så att därför så skulle det vara viktigt att kanske mera följa med det på en individuell nivå istället för att liksom sätta upp en siffra som skulle vara samma för alla. Utan mer att man skulle liksom kunna individualisera det.
Ja.
För att
du nämnde Therese Johaug, och det är ju henne man bland annat har pratat om då, när man talar om det här att hon är väldigt, väldigt smal. Ja. Och hon faktiskt försvarar genast det norska systemet, åtminstone hon sa att det är noggrann kontroll. Vad tänker du, Kristin Suvanto? Du har ju också varit tidigare ordförande för SFI.
No, det tänker jag själv också, och sen tänker jag faktiskt tillbaka på min egen ungdom och jag var väldigt, väldigt smal och slank. Så skulle det vara endast den där ena metaren så skulle det ju inte fungera. Att jag håller hellre då med Rebecca och Olli där också. Att det borde finnas då flera meter och kanske en individuell kurva så att man ser avvikelser och den här hälsoaspekten. Men jag förstår ju att det lyfts fram och det är ju en känslig fråga. Vikt överhuvudtaget en känslig fråga.
Mm. Nu det där så, som jag nämnde här, så det är inte första gången det här har påtalats. Men det är nog ett ganska på det sättet nytt fenomen att förr i tiden, vad kan det nu vara ett antal år tillbaka, så inte, nu om vi håller oss till kvinnliga skidlöpare åtminstone, så de såg inte ut så som de gör idag. De som är på toppen är faktiskt jättesmala, jätteslanka. Vad är det som har hänt? Varför har den här nya den här kroppsformen på något sätt blivit mer framgångsrik? Kan du, Olli Lander, analysera det här på något sätt?
No, kanske inte nu egentligen har jag så mycket inside information där kring det, men
ja, varför vinner man på att vara smal?
No, visst, det blir ju syreupptagningsförmågan i förhållande till kroppen, kroppsvikten, kroppsmassan blir fördelaktigare. Då har man en högre aerob kapacitet och det är liksom åtminstone i teorin är en fördel. Sen har det kanske att göra med, jag har ingen, vet inte om barnprofilerna har ändrat sig numera, de kanske, jag vet inte, annorlunda, men är det mycket backar och är det tuffa, krävande banor så är det ju nog också en fördel att vara, ha en lägre vikt. Det här har ju varit nog säkert kutymen länge, åtminstone inom cykling. Cykling är en bekantare idrottsgren för mig själv och det känner man ju nog bra till att det är en...
Har du veckaklockan igång där? Ja, Olli, är du kvar? Det är så här ibland med de här datalänkarna att genast om det kommer något annat som stör den där linjen så då blir det en delay där. Men det gör ingenting, vi återkommer till Olli Lander, han hann i alla fall svara på den där frågan. Men om vi tar dig, Rebecca Arnroth, här som exempel så det där, du har själv borta en tid från tävlingsbanorna.
Ja, och det är jag egentligen ännu också. Eller,
ja.
No, det beror inte bara på problem med kost, men att... År 2019 så bestämde jag mig på sommaren för att jag ville ta bort några kilo från vikten så att jag skulle kunna löpa bättre och bli en bättre skidåkare. I början så var det bara fast liksom, jag tänkte det var liksom helt bara på idrotten, men sen så gjorde jag det verkligen på fel sätt så att jag hamnade i en liksom ond cirkel som sen, det hände sen så att sen liksom brast egentligen hela min kropp så att jag blev sjuk. Vad blev jag? Fyra månader tror jag att jag var sjuk.
Och, på vilket sätt sjuk? Vad hade du?
No, det var säkert, alltså jag hade flunsa. Mm. Flunsa som inte ville gå om. Men att den här flunsan berodde på det att jag var överbelastad. Och överbelastningen berodde på det att jag inte hade ätit tillräckligt. Och jag hade tränat jättehårt.
Mm.
Så att, men jag vet att det är många andra också som liksom har helt samma problem. Men att det är så individuellt att hur man egentligen håller ut. Att för några så kan det hålla ut i många år före man börjar få problem. Och för min del så var det bara några månader. Så att jag till exempel tappade min mens och min menscykel har inte ännu heller. Efter ett och ett halvt år så har den inte liksom tagit sig tillbaka liksom på det sättet i en normal nivå. Mm. Att det berättar att på en ganska kort tid så kan man verkligen få sin kropp sönder.
Du sa att du gjorde det här för ett par år sedan alltså. Då var du 19 år gammal.
Jag hade just fyllt 20. Så just. Det var 2019 i början av sommaren.
Mm.
Och sen fortsatte det någonstans i oktober. Och sen så slog det av.
På vilket sätt tog du bort de här två, några kilorna? Hur liksom gjorde du?
Planen var det att jag skulle ta det långsamt och jag skulle göra det bra på ett hållbart sätt. Men sen gjorde jag det helt i andra hållet. Och jag vet inte ens själv riktigt att vad det var som jag började liksom tänka på. Jag tänkte säkert att jag vill göra det så pass snabbt så att jag sen kan återgå till normal träning så snabbt som möjligt. Men sen om du äter bara under de värsta dagarna så åt jag under 1000 kalorier när jag förbrukar över 3000 i dagen. Så då så hamnar jag liksom i en ond cirkel att sen hets åt jag alltid på veckosluten. Att jag höll ut liksom en vecka och sen på veckosluten så var det liksom helt out of control så att säga. Och sen hamnade jag liksom i den här onda cirkeln att jag kunde inte liksom sluta och jag kunde inte återgå tillbaka liksom till liksom det normala egentligen och jag kunde inte göra det mer på ett hållbart sätt utan jag hade liksom fastnat i en ond cirkel att jag måste väga all min mat helt liksom att jag kunde inte ha 41 gram havregryn utan det måste vara 40 gram och jag kunde inte äta liksom på sommaren kunde jag inte äta liksom om vi fika så jag åt aldrig någonting. Jag alltid satt bara bredvid och typ drack vatten. Att liksom, jag var i helt min egen bubbla då den tiden. Och träningen gick jättebra då. Jag var i den bästa formen som jag någonsin har varit i. Och det var ju liksom någonting som verkligen sen liksom förvrängde min bild på att vad som toppidrott egentligen ska vara när det gick så bra. Men sen kanske var det bra att jag blev sjuk så att jag på riktigt sen kunde fatta att det här var inte liksom någonting bra.
Var det ingen som märkte det här, vad du höll på med?
Jag tror nog att efter en tid så var det nog säkert människor som märkte och säkert liksom mina närmaste som märkte ju att jag inte liksom åt mera på ett normalt sätt. Och för att jag kunde inte äta liksom någonsin mera middag eller lunch eller någonting sånt med dem. Men att jag skulle inte säga att utomstående märkte det för att ja, jag gick ner i vikt, men jag gick inte så mycket ner i vikt att jag skulle ha sett sjuk ut. Och det är ju det som är liksom problemet, att man brukar ju säga att någon har en ätstörning om hen är jättesmal. Men det är inte verkligen case, utan det kan vara liksom helt vem som helst. Hur än du ser ut så kan du ha stora svårigheter med kosten och med liksom välmående. Men att det var bara kanske liksom man själv som måste ändå fatta att man gör fel. Att
men din mamma till exempel är ju också en tävlingsskidåkare.
Ja.
Och det där, tränar mycket och sådär. Eller har åtminstone gjort det. När märkte hon att det var något med dig?
Säkert lite från början. Men mina föräldrar så de är inte så insatta på kost. För att det såg ju ut att jag skulle ha ätit mycket. Men om man äter bara grönsaker så du får ju ingen näring av det. Det ser ut att du äter helt jättemycket. Så jag kunde ju liksom på det sättet lura alla med att jag äter mycket. Fast det inte egentligen fanns någon energi i maten.
Det beror ju också på hurdana grönsaker du äter. Det är ju det som är så känsligt med de här frågorna. Att om du äter bara tomat och gurka hela dagen så det är klart att du får ju inga näring av det.
Exakt.
Men det du säger nu är egentligen att du inte själv heller hade egentligen någon kunskap om rätt kost och så här.
För jag hade kunskap. Det är ju det som är det liksom roliga. Inte roliga förstås, men det som är det konstigaste i det här var att jag visste nog att hur man ska göra saker och ting på rätt sätt. Och jag hade liksom kunskapen över kost. Och liksom speciellt då när jag började liksom väga min mat och allting. Så jag visste ju vad som är bra. Jag visste att man ska få bra fetter. Jag visste att man ska få kolhydrater. Jag vet att man ska få protein. Men det var någonting som klickade i huvudet som sa att gör ändå liksom på det här sämre sättet. Så det är liksom svårt att analysera ens att vad det var egentligen som hände i mitt huvud då.
Nu när jag hörde historia här, Rebecka Enroth, så vände jag mig här till. Jag vet inte om vi har Olli är klar nu också. Vi fick tillbaka datakontakten med Olli. Men jag tar Kristin Suvanto här först. Det där, du som har varit mentor för flera idrottare och sånt här och jobbat med dem. Har du hört sådana här historier förut eller?
Jag har inte haft i min träningsgrupp, men visst har jag hört de där sakerna. Och jag tänker att vi pratar ändå om toppidrottare, sådana som verkligen är ambitiösa. Och som är målmedvetna, de kämpar mot någonting. Det är sällan det händer för sådana som tycker att det är kul att bara lite röra på sig. Och därför, så jag tänker också när jag lyssnar på dig, så tänker jag att när du börjar se resultat, det är då det så tänker man då att lite kanske till, kanske lite till, för det kommer de där snabba vinsterna. Men sen att man förstör invärtes, så det är ju inte och du lägger märke till, utan det, du är resultatinriktad och du fick resultat.
Exakt. Mm. Ja, inte liksom, då så var det så där att jag brydde mig inte om något annat. Nej. Utom det att jag skulle göra resultat. Jag såg inte mina kompisar, jag kunde inte äta middag med min familj, jag kunde inte liksom vara på normalt sätt med min familj. Jag var hela tiden på dåligt humör, jag var hela tiden hungrig. Och liksom, men ändå så var det liksom bara det att okej, jag är i bra form nu. Att liksom inget annat har någon skillnad. Mm. Så att det är liksom, man får en jättevrängd bild av vad det på riktigt innebär att vara en idrottare då när det går till sådär.
Jag måste fråga dig, Olli Ilander, som vi nu fick upp kontakten med på nytt. Jag vet inte om du hörde hela Rebecka Ernroths historia här, men det där, hon berättade här till exempel att hon tränade jättehårt, kunde äta 1000 kalorier per dag, men hon gjorde av med liksom 3000. Vad händer i kroppen om man gör på det sättet? Det är tystnad råder igen där. Okej. Okay. Jag börjar bli trött på de här datalänkarna. Jag tror vi gör så här att du ringer honom med telefonen. Aha, okej, vi har en vanlig telefon, säger teknikern här nu. Vi får kontakt med honom säkert om en stund på nytt. Men alltså, du berättade alltså då att någonting ändå hände. Du blev sjuk och då blev du tvungen att ta itu med den här saken. Ja. Och att du ännu inte riktigt är återställd.
Ja, man kan ju inte säga liksom, jag är inte återställd, min kropp liksom, jag betalar egentligen ännu också skulden för det som jag höll på med då. Att det kanske inte bara beror heller på liksom kosten, men det beror på så mycket andra att jag började studera då samtidigt. Om du är gulis och du äter lite och du försöker träna över 15 timmar i veckan och allt liksom det tillsammans, så det gör att liksom kroppen blir helt liksom, det bara lägger sen plötsligt av. Så att, och ja, inte kan jag, inte, det är en jättelång process annars också liksom psykiskt att ta sig ur den där onda kretsen på det sättet att det, jag kan ju inte ännu heller säga egentligen att jag är helt och hållet återställd, att nu har jag ännu också ibland de där tankarna kvar, men jag liksom gör inte mera.
Att vilka tankar?
Att så här tankar att jag måste se ut på ett visst sätt så att jag kan klara mig, jag måste vara en viss vikt och
Ska vi gå till det lite därför? För att det är ju det som den här säger den här Peter Schlickenrieder, som då är tyska tränaren, alltså tyska landslagstränaren. Han säger att det är osunda sådana rollmodeller. Och då talar han just om Therese Johaug. Han har inte sagt dem namn, men alla vet vem han menar. Ja. Frida Karlsson, den svenska åkaren som också har haft sådana ätstörningar och har varit borta emellanåt nästan ett helt år från tävlingsbanorna, kommer rätt ihåg på grund av det.
Jag tror inte att Frida har väl aldrig liksom kommit ut med sånt. Men
hennes mamma har åtminstone gjort det. Hon har gett öppenhjärtliga intervjuer nog där hon har sagt, jag citerar, det var nämligen intressant att mamman säger så här, toppidrott är inte särskilt hälsosamt, det är ett ständigt balanserande. Och så berättar hon att Fridas liv har skidlöpningen för henne när hon har tränat skidlöpning sedan väldigt ung ålder. Att hennes liv har gått upp och ner sedan hon föddes. Alltså i sån här berg- och dalbana. Just på grund av den här hurja viljan att vilja vara bäst. Och det där svenska tidningar har spekulerat mycket i och experter har spekulerat i att har det varit för Frida Karlsson på det sättet att hon absolut vill bli lika bra som Therese Johaug och därför så försöka se ut som hon.
Ja, det kan jag inte liksom svara på när jag inte personligen känner alls tjejen, men det finns ju förstås också sådana som sen är små liksom små och lättbyggda liksom naturligt. Och jag kan säga att till exempel Johaug och Frida, så de är en naturligt säkert ganska lättbyggda. För att om Johaug skulle ha hållit på ett osynt sätt med det här, så hon skulle inte ha haft en så lång karriär som hon nu redan har haft. Så att, men då så måste man ju ta liksom mera itu med såna idrottare som får de här problemen. Till exempel den här norskan Ingvild Flugstad Östberg. Så hon har varit hela säsongen ute nu på grund av liksom problem med kosten och återhämtningen, och hon har liksom hamnat i en sån här ond krets med skador. Och det har berott på att hon inte har ätit tillräckligt.
Kristin sa här tidigare i början att du själv var sån som var naturen hemskt smal. Så där. Och det är ju också ett känsligt ämne, för att inte det kiva när man är ung heller att få höra hela tiden, gud vad du är mager, att äta någonting, om du kanske är en person som äter mycket. Men eftersom du nu har jobbat inom idrottsförbundet och så där tidigare, så vad tänker du om den här tanken med rollmodeller?
Alltså rollmodeller är ju jätteviktiga. Mm. Det är ju det som sporrar då. När någon har en framgång så då sporrar det andra. Men rollmodellerna borde man då fundera på vilket sätt. Och också att rollmodellerna själv förstår kanske att de är rollmodeller. Men sen tänker jag nog att lösningen där är nog att se det som någonting naturligt. Att man äter, att man återhämtar sig, att man sover. Och ha det i balans och inte kanske går in just på de här tekniska sakerna vad gäller maten. Maten ska vara lustfyllt och kanske till och med en återhämtningsprocess där. Och också, jag tycker många gånger så kommer det här fram väldigt sent. Då när det redan är i byxan, om man säger det så. Och då blir det just precis som Rebecka säger. Men om man skulle ha diskuterat det innan och verkligen vara lyhörd för de här olika sakerna. Och där tänker jag också en vanlig tränare då, så ska ju förstås se till träningsmodeller och så vidare. Men så att man hör hur man diskuterar ordet mat överhuvudtaget. Och när började det vara en avvikelse där. Så den här lyhördheten är jätteviktig. Och sen tänker jag också att det är ju inte bara tränaren och den här idrottaren. Utan det kan vara vänner och det kan vara familjen och det kan vara median som slänger ur sig en massa olika kommentarer. Och själv har jag varit med i sådana situationer när en då har tagit en pajbit. Ska verkligen du ta en pajbit till? Och så tittar man på någon viss kroppsdel.
Alltså du har hört det i idrottskretsar?
I idrottskretsar. Och sen också att just den här, det är oftast sådana som står väldigt nära då. Och då inte heller ser att, jag menar, vissa kvinnor så är raka och vissa har getingmidja och somliga är breda upp till och så vidare. Och då när vi börjar diskutera det här så är det oftast just då i den känsliga åldern när annonshormonerna spelar sitt spratt och ibland växer vi på längden och ibland på bredden och vi vet inte hur det kommer att se ut. Och är vi då och tittar på de där grammarna hit eller dit, för det är inte ens alla gånger de här kilorna utan det kan vara gramvit att titta på, så tänker jag att det är jättefarligt. Så att även så här skämtsamma små lättsamma grejer så kan ställa till med riktigt stora problem. Därför för när jag är målmedveten och så hör jag den här kommentaren så börjar jag ju titta på mig att är det faktiskt så? Är det där kanske som skon klämmer? Att jag inte går vidare ännu? Så att vara verkligen försiktig med hur man diskuterar det hela. Och sen tänker jag också att för den som är där riktigt nära kretsen och fast man lägger märke till också, så hur mottaglig är du? Du sa att du var på dåligt humör och så vidare ibland också. Så att om någon skulle ännu då i det skedet komma med pekpinnen, så det är ju väldigt klipska, smarta personer. För det är bara sådana som har möjlighet att följa alla de där programmen och funderingarna. Mm. Så jag tänker att verkligen sätta in det i ett tidigare skede. Så att det är en naturlig del att vi äter och vilar och återhämtar oss. Och också precis som ta lite metaforer om bilar som behöver sitt bensin och sin service, och så behöver människokroppen också. Att ibland är vi att polera den där bilen bättre än människan.
Jag tänker försöka en gång till med Olli Ilander och hoppas att han hörde den här utläggningen. Är du nu på tråden, Olli?
Jag är på tråden nu.
Lasse, du, har du hört någonting av diskussionen eller har ni haft fullt show med teknikern att försöka få?
Det har varit show, men jag har kunnat i viss mån följa diskussionen, okay. Inte precis hela tiden, men hänga med på ett när åtminstone.
Okej, okay. Då provar vi på nytt eftersom det är du som är magister i livsmedelsvetenskap och har den här långa erfarenheten. Jag har skrivit flera böcker bland annat om kost och idrott. Så nu sa Kristin Suvanto här just att de här sakerna borde diskuteras mycket tidigare, mycket före det blir något problem med unga idrottare. Vad säger du om den tanken?
Ja, jag instämmer precis. Alltså, det är ju då när man är som mottagligast för både positiva och negativa det där intryck. Och många idrottare alltså redan ganska tidigt när de började bli intresserade av vad de kan göra för att förbättra sin prestationsförmåga förutom då att träna. Och i den situationen så borde man ju just förespråka det här sunda förhållandet till mat och liksom jag instämmer i det där att det ska vara avslappnat och man ska förespråka den här just njutningen och det att en idrottare också kan och får och ska äta avslappnat och njuta av sin mat. Ofta blir det ju lite mer just det här liksom man börjar fundera vad kan jag lämna bort för att det skulle kunna eventuellt gynna mitt idrottande, vad borde jag inte äta? Och då blir det den här liksom negativa vinklingen på det hela när man tvärtom borde förstå att det är maten och kosten som möjliggör den här återhämtningen och idrottande det på daglig basis och främja prestationsförmågan. Så man borde ju ha just den här liksom, eller tränare och coacher och jag själv också som föreläser för unga så måste alltid komma ihåg att lägga fram sakerna på ett sånt sätt att man nappar på den här positiva inställningen istället för att fundera på just att vad kan jag skippa.
Vad säger du Olli om den här tanken som den här tyska tränaren Peter Schlickenrieder sa att alltså han använder ordet att det är dåliga rollmodeller. Att om man släpper sådana här utåt i skidspåret och tävla som är väldigt magra. Att, hur viktig är den där rollmodellen? Mm.
Ja, jätteviktig är den. Och sen är det ju just det att vissa, som nu till exempel då Johaug har ju helt klart liksom genetiska förutsättningar och är byggd på ett sånt sätt att hon kan upprätthålla den där kroppsvikten och antagligen mycket låga fettprocenten också utan att det leder till såväl varken hälsoproblem eller nedsatt prestationsförmåga vilket ju tyder på just en fördelaktig genetisk uppsättning men också på att saker och ting görs rätt. Alltså hon äter antagligen mycket bra och tillräckligt vilket sen ju inte alls nödvändigtvis är fallet om någon försöka kopiera hennes kroppsbyggnad och försöka sträva till motsvarande så kan det ju, speciellt om man gör det på egen hand utan handledning från en kunnande eller kunnig kostrådgivare eller motsvarande expert så det blir ju förvrängt på det sättet. Så att den där rollmodellen är ganska, man kan ifrågasätta den just hur bra den då så är.
Rebecka Ernroth här pratade tidigare om att hon försökte alltså, eller du försökte på egen hand just tappa de här kilorna. Men hur mycket var det så att du hade tittat på Johaug och alla de där bästa löparna? Om du riktigt ärligt nu säger, hade den betydelse?
Det började därifrån.
Okay.
Det började av det att jag konstaterade att när det var VM i Seefeld, så det året, så alla som tog medalj där, så de var pinsmala. Och då tänkte jag bara sådär att okej, att det här krävs för att vara på toppen. Och sen bara tog jag i det. Och när man är liksom en idrottare som är ganska disciplinerad ändå, man blir liksom, eller man har liksom den här disciplinen i sig. Så då så bara tog jag i det, men jag tog i det på fel sätt och på ett jätte liksom ohälsosamt sätt. Att det var liksom varje dag var på det sättet en fight mot sig själv att man inte skulle äta mer.
Det låter inte som ett hemskt roligt liv.
Ja, nej, det var det nog inte. Att det var en fin sommar, men det var inte liksom, det var inte en fin sommar kanske psykiskt, ska vi säga så.
På vilket sätt skulle man, jag väljer mig nu till Olli Eland, där vi pratade om det den här med damerna i studion här, det här, men att på vilket sätt skulle du stöda unga idrottare? Liksom, och i vilken ålder borde man liksom prata redan om näring och kroppsideal?
Ja, man borde ju prata om det i god tid före puberteten, alltså, för att det är just i den åldern som ni också konstaterade där, att det börjar ske förändringar i kroppen och man börjar se på sin kropp på ett annat sätt och man kanske börjar få också kommentarer utifrån och börja ta intryck på ett annat sätt. Och då börjar man kanske också bli lite mer så där, man börjar ta mer ansvar för sitt eget ätande jämfört med hur det har varit i barndomen. Så att i god tid före puberteten åtminstone, det är den där lämpliga. Och varför inte den tidigare, men då ska man ju hemma liksom med barnen ska man ju det där, inte prata om kosten allt för mycket just alls i förhållande till kroppen eller kroppsvikten eller så vidare, utan bara bygga upp det här positiva förhållandet till mat och ätande och kost och få det att bli en liksom trevlig och givande och sund del av livet som varje måltid kan vara en positiv upplevelse, och det är någonting som hänger kvar sen också i äldre åldern när man kanske flyttar då hemifrån, så har man någonting att falla tillbaka på.
Nu när vi talar om toppidrott och vi talar just om skidlöpning, så ska jag ta ännu några citat här. Jag sa att Torbjörn Nordvall, som var Charlotte Kallas informatör eller mediekontakt tidigare och har jobbat 11 år med svenska landslaget, han sa redan alltså för 2 år sedan, så lyfte han upp det här i en sån debattartikel och sa att det här måste diskuteras, att det är väldigt allmänt. Och han har träffat så många fall under sina år med landslaget där kvinnor, unga kvinnor, just alltså på riktigt svälter sig så att de blir skadade eller sjuka på annat sätt. Vad är det som gör att det här är så känsligt och det är svårt att ta upp det? För att jag tycker att den här diskussionen kanske saknas, eller så känns det för mig som en vanlig sån här, kanske idrottskonsument. Vad beror det på? Om jag kort Olli Elander först och sen.
Ja, att det känns lite känsligt samtalsämne kan det ju vara, eftersom det är så många ofta som man just utgår ifrån de här kroppsidealerna och utseende och det här liksom kanske man förknippar med att, eller man kanske då kopplar ihop det här på ett felaktigt sätt, att det handlar, att prestationsförmåga också då skulle handla enbart eller i stor utsträckning om vikten och kroppsbyggnaden och det här, det är säkert det som gör det till att det blir ett känsligt samtalsämne när det handlar om kropp och utseende.
Vad tror du, Kristin Suvanto?
Jag tror också att vi kanske är rädda att uttrycka oss fel och att det misstolkas, att det är något negativt vi kommer med, så vet man inte. Och sen om inte jag har fakta på hand, så hur ska jag lyfta fram de här olika sakerna? Jag tänker just att om jag skulle säga att någon har magra eller någonting har hänt. Och därför måste man bygga upp det här förtroende för varandra, så att man har den där tilliten. Så det finns någon sån person som man kan diskutera de här sakerna, och att man vet också att den här personen står bakom mig och vill mig väl, helt enkelt. Så att, och ett förtroende och en tillit, så det bygger man ju inte upp i ett så här nafs. Och allra minst då när det redan har skräpat sig. Så därför så tänker jag att helt naturligt, istället för att kanske då i sådana fall gå med en massa paragrafer och diagram och grejer och saker, så mera diskutera helt öppet, hur känner du dig? Och sen tänker jag också att det är jättesvårt att tala till 50 personer när det ändå handlar om den här människan. Så att ha den här, att man får den där individuella kontakten också. För där bygger man det där förtroende. Det är där som man vet också. Och då kan man också reagera på den andra. Att hej, nu sa jag någonting. Att berätta vad jag nu och sa. Och men, så tar vi tag i det med detsamma.
Men då frågar jag Rebecka Ernroth här, att vad skulle du ha tänkt om någon sån som Kristin skulle ha varit din mentala coach för något, och så skulle hon inte ha sagt att hör du, jag har lagt märke till att, jag vet inte om Kristin ens skulle ha sagt det på det sättet, ja. men på något sätt skulle ha låtit förstått att hon har märkt nog att du har liksom gått ner i vikt. Hur skulle du ha tagit det?
Jag vet inte att skulle jag ha liksom öppna ögonen egentligen. Det är förstås svårt att säga så här i efterhand att hur man skulle ha reagerat. Nu var det ju liksom, nu försökte mina föräldrar säga liksom att hej, att du har magra. Att magra inte för snabbt. Att det var liksom, men när man var i den där egna bubblan så man gjorde ju saker på sitt egna sätt när man är ganska envis ändå liksom. Men jag tror att om det skulle ha varit någon tränare eller någon liksom utomstående som skulle ha sagt till mig att hej, att det här ser inte nu helt liksom okej ut, att hur äter du egentligen, så jag tror att då så skulle utfallet ha kunnat vara nog annorlunda.
Men är du arg på någon? Är det någon som inte skötte om det så som man borde ha gjort?
Inte, jag är nog inte arg på någon. Men nu var man ganska ensam, för det var liksom också ett sånt år. Det var första året när jag hade liksom fallit ut ur de här landslagsgrupperna. Liksom, att jag var inte mer med i ungdomslandslaget eller någonting annat. Så att det var liksom första sommaren när jag inte hade någon egentligen som skulle på det sättet titta efter mig.
Men då tolkar det så där att så länge man är så bra att man är i landslaget så blir man omkött ordentligt. Men om du trillar ut därifrån så finns det en risk att du då...
Ja, eller i Finland så är det så att om du faller ut ur liksom skidförbundets grupper så du är helt ensam då, att då måste du liksom fixa själv. Att då så måste du bara liksom själv se till att du har ett bra nätverk. Vilket jag nu anser att jag har ett riktigt bra nätverk. Liksom runt omkring
det låter mig. I alla fall låter det där ganska oroväckande, måste jag säga.
Ja, för det är det nog.
Jag antar att man är annars också lite deppig som man just har fallit ut och sen så har du ingen som sköter om det.
Ja, det var inte kanske ens, det var inte ens det att man liksom har fallit ut, utan det är det att liksom, om du inte kommer rakt in i landslaget så då blir du liksom utan grupp. Jag hade varit i juniorlandslaget liksom under 20-åringar, men när det inte fanns någon grupp efter det, liksom... Det är ett jättestort steg att ta liksom, sig från juniorlandslaget till landslaget. Det är inte hemskt många som liksom, lyckas med det. Så där så borde man liksom, göra någonting att ta liksom, i beaktande också de som inte kan ta sig genast upp i landslaget.
Där är nog kloka ord som jag hoppas att de som sysslar med sånt här, och jag antar att Kristin åtminstone har sina kontakter kvar till idrottsförbunden, att det här är viktigt.
Får jag riktigt kort?
Du får några sekunder för att sända sändningstiden slut.
Du sa ord i min mun, och jag skulle ha tagit upp den där diskussionen långt före det blir en viktnedgång, för jag ska ju se mönster som har bytt och sätt som man diskuterar om resultat och så vidare, så att innan det kommer till att vikten börjar falla bort och så vidare. Så det var det som jag tänkte, bara ja, ska, att ju tidigare desto bättre.
Man ska aldrig sätta ord i folks mun faktiskt, och det där kan du så mycket bättre än jag är säker på att du skulle ha tagit upp den där diskussionen på ett klokt sätt. Tack ska ni ha för att ni kom hit och diskuterade det här idag. Rebecka Ernroth, skidlöpare, vi hoppas se dig på toppen igen, men inte vilket pris som helst. Och Kristin Suvanto som tidigare ordförande för FSI, och Olli Ilander som vi hade lite problem med att upprätthålla kontakten till, men som är magister i livsmedelsvetenskap. En ny debatt blir det imorgon, samma tid, samma kanal. Hej då!